Podplay.
I inspelande stund så är det på dagen en månad kvar till bröllopet där. Mm. Vi är ju i fas. Det är ju det som alla frågar. Frågar folk dig också.
Lisa, tror du att jag träffar folk som ska ställa mig frågor? Nej, ingen har frågat mig om ditt bröllop.
1-5 gånger per dag så får jag frågan. Hur har ni kommit långt med bröllopet? Är allting klart?
Är allting klart?
Det är för frågan. Ja. Är allting klart?
Nej, allting har ni är koll inte klart. Det är en månad kvar.
Jo, men jag känner nu ändå att allting är klart i den månad. Allt är uppskrivet.
Det stämmer. Jag förväntar mig att vi kommer få 1-3 totala paniksituationer där vi känner... Det där har vi inte tänkt på, eller oj, det där skulle ha varit gjort.
Men som igår till exempel kom jag på, fan, de här två killarna från Norge måste ju också spraytannas. Alltså sådana där grejer.
Exakt, det är det jag menar. Sådana små stick kommer vi få. Jag förväntar mig under 5. Men jag förväntar mig också att vi kommer kunna lösa alla dem. Det är inga stora grejer, vi har koll på de stora grejerna, absolut.
Jag förväntar mig mycket mer att andra ska fucka upp.
Det tror du alltid, ja.
Jag vet.
Måla fan på väggen det.
Jag menar så, jag vet att någon som ska skicka någon lapp som det ska stå något speciellt, så kommer det vara alltså något konstigt, eller någon kommer i fel tid när de ska, du vet.
Det stämmer. Sådana saker kommer hända. Alltså det är ju vad det är. Det kan vi ju aldrig ta bort.
Nej.
Vi kan göra så mycket vi kan påminna, vi kan hålla koll, vi kan se till att saker kommer in tidigt så att vi hinner ändra.
Jag känner mig så trygg med dig. Jag känner mig säker på att vi kommer ses veckan innan och gå igenom de här lådorna som är på lagret med så att allt är där, och annars får vi bara åka till Clas Ohlson och köpa något, alltså, sådär.
Vi har verkligen varit duktiga. Och det har ju du verkligen dragit i, att tidigt, det här är ett tips för alla som ska hålla i en fest, att du la dig ner och gick igenom hela dagen från början till slut.
Som gäst.
Jag kommer dit. Mm. Vad vill jag ha då? Vad vill jag bli bemött av?
Är jag hungrig?
Vad ska hända? Ja, precis. Är jag hungrig?
Är det tråkigt
trött?
Nu?
Ja. Vad är det för musik? Varför är det den musiken? Vill jag träffa Lisa och Henrik? Vill jag träffa alla andra? Vill jag mingla? Vill jag vara på rummet?
Just det. Hur mycket tid vill jag ha på mig nu? Vill jag duscha?
Exakt. Så om man ska planera ett sånt stort bröllop som vi håller på med, som är 3 dagar. Då är det så många moving pieces. Så man måste liksom gå igenom det minut för minut.
Och inte bara vill jag duscha nu, utan nu har det gått så pass lång tid, så här finns det kanske 5% som kommer vilja ha chansen att kunna gå till sitt rum. Okej, men då får vi skjuta på det här en halvtimme för att så många som möjligt ska må bra och också närvara på till exempel vigseln och inte liksom ha panikångest på sitt rum.
Ja, vi vill helst inte att folk dränker sig.
Nej, för det är många människor som ska må bra.
Jättemånga. Och det är inte alla som kommer göra det.
Nej,
och vi kan inte ta ansvar för allas välmående.
Alltså jag känner så här, vi tar ansvar för allas välmående i den mån vi kan.
Absolut.
Sen har ju alla sin sista liksom 20% där. Men jag tycker vi är på otroligt god väg.
Jag med. Det ska bli så kul. Det är så skönt för mig att jag planerar och inte bara gäst. För alltså, jag mår skit av att vara gäst.
Just det, då är du ansvarig. Då behöver inte du liksom mingla på samma sätt.
Då kan jag alltid bara gå iväg och låtsas att jag måste kolla en grej med ljudkillen.
Ja. Du måste det typ.
Ja, jag kanske måste det.
Ja.
Då behöver ingen ställa några frågor och ingen behöver fråga mig någonting.
Måndag, lika och olika.
Ja, ni kan höra på min röst att jag har varit förkyld. Och det tänker jag inte prata mer om nu. Utan det jag ska prata om är att innan jag var förkyld så var det så att min systers äldsta son, han fyllde 6 år.
Din stora kärlek.
Mitt livs stora kärlek. Han har gått på gymnastik. Och det här, alltså, han har älskat det. Och han har pratat mycket om det. Och han har visat mig många av sina tricks. Jag har sett honom gå från en hjulning som är som liksom bara en groda som vänder på sig till att benen börjar bli utsträckta. Och då skulle jag få gå på hans våruppvisning.
Groda som vänder på sig. Gud, det var så man julade när man var barn.
Ja, för man fattar inte. Alltså man fokuserade, tror jag, för mycket på händerna och armarna. För de är oftast raka.
Ja, om man ska stå på händerna. Det är ju sjukt, alltså, att det ska ske.
Absolut. Men jag minns också att vi hade en kompis när vi gick på gymnasiet som hade hållit på med gymnastik i det livet. Och hon sa till mig, och det glömmer jag aldrig, att det enklaste men som ser avancerat ut att göra är en sån här hjulning utan händer.
Skämtar du med mig?
Hon sa hon bara, det är lika lätt som att hjula.
Nej, man måste bara vara modig.
Oh my god,
att vi aldrig lärde oss det. Det hade passat oss
jättebra. Det hade passat våra egon väldigt bra.
Men oh my god, det enklaste.
Hon sa att hon bara, alltså, om man verkligen vill liksom, hon bara, som ser svårt ut men som är skitlätt, då är det hjulet utan händer.
Ja, för det är bara inte att stoppa ner händerna.
Ja, det är bara
att
göra såhär.
För det minns man ju, men det var inte så att man höll upp kroppen med händerna.
Absolut inte.
De bara stödde.
Farten kommer ifrån röva.
Gud, det hade jag, fan jag ångrar mig nu.
Det är för sent nu.
Det är verkligen för sent.
Fuck också. Om någon frågar dig nu, och är det någonting du ångrar i livet, Lisa, då kommer du
säga, börja jobba på afterski och det.
Då har vi 2 på listan. Att jag inte åker jobba
på det kommer fyllas på i livet.
Ja,
när vi liksom går till andra halvan.
Gud ja, det är...
när vissa saker är för sent.
Och för oss är det hittills bara två saker för dig. Att jobba på after ski.
Är det något för dig? Också julningen kanske.
Jag tror jag måste lägga till julningen. Men i alla fall så går jag på den här uppvisningen. Och du förstår, alltså, något som jag verkligen har pratat om är att jag nästan inte kan ha barn. Därför att jag dels skulle må så jävla dåligt om de blir utfrysta. Eller sånt, de får sådana där pisknegativa. Alltså de blir piskad av att man är bortvald. Alltså, bortgjord.
Som alla är med om alltså, i barndomen.
Det
är
absolut ju bara, alltså, alla.
Mer eller mindre.
Ja, för det kan vara väldigt lite som triggar det. Det kan vara bara att man säger, ska vi gå till matan? Och så liksom hör den och så går de och då bara,
ja, eller bara det här som också hände att nej, vi vill inte leka tre och så mycket. Det är bara liksom vi två, så kommer barnet hem och säger att liksom, Linda vill inte, jag får inte leka för hon ska leka med.
Ja, och då?
Då fattar man ju som vuxen vad som har hänt.
Ja,
alltså för så, mycket förstår man.
Ja, för mycket förstår man och alltså ens hjärta lappas aldrig ihop igen. Och en annan grej som jag verkligen har sagt som jag inte heller kommer klara av är om mitt barn som jag har ska då göra saker och jag ska behöva se det här. Bevittna att ett barn nu jular som det har övat på.
Ja.
Så att jag är ju nervös inför att jag ska kolla på den här uppvisningen. För att jag vet ju att vad det är jag kommer få se. Och för mig räcker det ju att han liksom kan hålla i en skruvmejsel så tappar jag det och blir bara, oh my god. Han håller i det, alltså jag blir helt, jag klarar inte av det. Så när vi går på den här, jag blir, för det första så kommer in en grupp som är liksom 2-3 år gamla. Då vill jag gråta för att jag ser ju olika små individer. Jag ser en liten tjej med en toff som går och håller i, de håller i saker och de,
och vet
går,
att
och
de
tittar
har...
så mycket ju. De tittar runt. Och vad ska hända? Och sen gör de upp som de säger och så gör de ner som de säger.
Lite efter läran.
Självklart. För att de, och det finns ju alltid barn då som man kan säga direkt, ja, där är det 3 som kommer få ADHD-diagnos. För de har ju redan gått iväg. De snurrar iväg åt ett eget håll. Det finns entertainers i gruppen, ser jag, för några ställer sig upp och ska kapa upp. De vill att alla ska kolla på dem. Alltså det är liksom, man kan se så tidigt vad det kommer bli. Och jag ser ju också mig själv där som det är då liksom jättegullig liten, men som gör exakt som man ska, gör alltid rätt takt, kollar surt om någon fuckar upp. Alltså det är liksom, jag ser det. Och när min systers barn kommer in, alltså jag gråter inte eller sådär, men jag känner ju alltså att...
Du kanske skulle gråtit om du inte hade hållit emot, eller?
Jag vet inte om jag hade gjort det, men jag känner ju att jag vill att han ska se att jag är där. Det är så många i publiken.
För ditt stöd.
Jag vill ju säga att de, hallå, vill jag ropa. Och då tänker jag, varför, det kan man väl göra. Vadå? Alla föräldrar här vill ju ropa sitt barns namn.
Absolut.
Så att den ska se vart jag sitter.
Ja, ja, det gör de väl.
Då har han ändå 2 föräldrar där, men jag tycker ändå att han borde kanske se vart jag sitter. Det är viktigt för mig. Så jag försöker ropa och jag sitter bredvid David. Så jag ropar liksom när han går förbi, så ropar jag så här, Lukas! Så att han ska fatta vart han ska vända sin lilla huvud. För jag ser hans ögon bara trumma.
Man minns ju också hur mycket man letade i publiken.
Man hittar ingen.
Nej.
Man tittar, man skannar. Men det enda man tänker på är, varför hittar ingen? Så man hittar ingen. Så alltså jag ropar, Lukas! Och han hör inte mig, så då ska David ropa. Och alla som har träffat David vet att han kan inte skrika. Om han skulle skrika på mig så skriker han så här, Emelie! Emelie! Så ingen har hört. Alltså han höjer rösten pyttelite mer än när jag pratar. Han tycker också då att jag alltid är för högljudd och säger att jag höjer rösten när jag själv tycker att jag knappt har höjt rösten. Och då säger jag till honom, du behöver inte skrika för du kan inte skrika. Och när vi kommer hem sen så säger han till mig, jag kan visst skrika. Då säger jag, 16 års erfarenhet säger nej. Och då säger han, ska jag skrika? Och då får jag första gången höra hur han skriker när jag
säger. Du skämtar nu.
Det borde han aldrig göra igen. För det är som att det inte funkar för hans röst. Han överansträngde den då.
Skrek han?
Han skrek Emily.
I hela lägenheten. Herregud.
Det högsta jag hört honom skrika. Men det var inte...
Stod han då alltså, med huvudet upp eller hur?
Alltså jag kunde knappt kolla på honom. Han liksom...
Stod han på alla 4?
För grejen är... på rygg med armar och benen. Nej men alltså, det som man märker när han skriker är ju att han inte skriker fullt ut utan håller tillbaka lite. Det är ju så det låter när man, vissa liksom öppnar inte spärren att ta i ännu mer så att det låter som man skriker, det låter för högt ju.
Är det inte då för honom att han inte vill störa typ?
Jo precis, alltså men jag tror att det där är liksom en, för vissa är det som att de aldrig klivit över den där spärren. Som jag till exempel, kommer med ett väldigt underligt exempel, men jag har aldrig kissat i duschen.
Nej.
Och det är som att, om jag tänker att jag ska göra det, så är det som att det är en sån jävla spärr som jag ska över. Så att jag tror säkert att har man väl släppt på den där spärren så är den inte så konstig. Men jag tror att det är ungefär samma sak som att inte ha skrikit fullt i liksom fulla lungor.
Jag minns faktiskt första gången jag skulle bromsa på körskolan.
Ja.
Och då skulle jag köra upp i, låt säga, 50. Och så skulle jag bromsa så att jag fick den kortaste bromssträckan. Och då bara la jag mig ju på bromsen. Och då fick jag verkligen beröm att, oj gud att du gjorde det här på första gången. Svarade jag väldigt bra på beröm, så det kommer jag ihåg. Och då sa hon att det är många som inte, för jag sa, men gud vadå, kan
du
inte få bromsa?
Det,
ja, då sa hon, nej, många vågar inte spänna kroppen så mycket, trycka så hårt, och är rädda att det ska hända med bilen eller att de ska få ont i kroppen och sådär.
De vill testa lite försiktigt.
Precis, och det tänker jag också är, alltså,
det är samma spärr.
Att kunna gå all in med saker.
Det finns sådana där spärrar. Mm. Och en av dem är skrika. Och nu när jag hört David skrika så var det fortfarande, det var som att hans röst blev för ansträngd. Det var inte bra. Han borde aldrig mer göra det. Alltså, han borde gå tillbaka till sina halvskrik som han har gjort hela livet, för att det där vill jag inte behöva höra igen. Men när vi är på uppvisningen, så du och jag har ju dansat jättemycket, och då är det såna uppvisningar och de håller på för länge. Det är liksom, det är för att alla vill ju få komma fram och göra sina 3 minuter. Och
de har övat en hel termin. Och man kan inte ha flera dagar, för att det har inte dansskolan råd med. De hyr lokalen en dag.
Ja, och då får föräldrar tyvärr sitta där alldeles.
Man skulle kunna få en slott.
Jag håller med. Men det är väl också roligare att det är en full publik än att det bara är 20 föräldrar.
Just. Du har helt rätt. Ja.
Ja, det är tyvärr så här det ser ut. Och det är en del av att ha barn, att man måste gå på dansvisning och kolla på andras barn dansa i 3,5 timmar. Och sen få se ditt barn dansa i 2,5 minut. Mm. Och det är det liksom, priset man betalar. Och det är det ju värt. Och då så kommer jag på, tycker jag faktiskt, hur man kan lösa så att det ska bli trevligt på de här grejerna. Mm. Det som är tråkigast att kolla på är ju de som är halvbra. Mm. Som inte är jättedåliga, men de är inte heller så bra att de är underhållande. Mm. Men de som är roligast att kolla på, det är ju då 3-åringarna. Mm. För alla blir glada. Åh, här kommer in småttingarna. Mm. Det vill vi kolla på. Alltså, de kan ju få gå runt hur länge som
helst. Lika kläder.
De, precis, de har tagit på sig lika kläder. De är ju så fina, Lisa.
Mm. De är alltså, nervösa. Alltså, de har frågat
frågor. De har satt upp håret. Mm, alltså i en tight toff, så att det syns att det här är någon som har borstat.
Åh,
någon har små flätor, alltså det är, de kan man ju titta på jättelänge. Mm. Och den andra som också behövs är en gamlinggrupp. Mm. Det är det för sällan, för det var det på den här dansuppvisningen. Mm. Golden Girls heter de. De var alltså, wow, i alla fall 60 plus. De var alla pensionärer som höll på med gymnastik.
Fan vad modiga som har uppvisning med barn. Snacka om
ja, men det var ego. Men det som var att de liksom, det var inte som att de bara kollar på det här.
Utan nej, men det är det jag menar. Det är så här, kolla på barnen och kolla på oss.
Ja, alltså, kolla vad kul. Jag tror att det var också lite så här, man kan ha kul när man är gammal, vill de säga. Mm. Den här gruppen finns om de vill gå med. Det kanske sitter en mormor i publiken som har hållit på med gymnastik när de var yngre, men nu inte har gjort det på ett tag. Och det var liksom, de kunde göra nästan vad som helst och få otroliga applåder. Mm. Barnen kan göra nästan vad som helst och få otroliga applåder. Så jag menar, man måste liksom lägga in såna injektioner. Vart fjärde, vart femte nummer måste vara ett jippo.
100%.
Då ska det in gamlingar som dansar eller gör något annat som gamlingar inte brukar göra.
De
har
klätt ut sig. Det är alltid från ung till gammal. Så att, alltså, det är så långt i mitten där det är det här liksom,
jag vet,
9-åringarna.
Exakt, som är tråkigast. Ja. Det är där de måste slänga in. Nu kommer minstingarna igen. Ah, nu blir alla jätteglada. Ja. Det kan man springa in den fram och tillbaka. Vi blir hur glada som helst. Mm. Och så måste jag säga, det är roligt. Det var en kille som var typ, jag fan vet jag hur gammal han var, ungdom. Mm. Gymnasieålder skulle jag säga, kanske lite äldre.
Mm. Som, vadå, 21?
Ja, kanske.
17?
Jag vet inte, jag är för gammal nu för att säga om någon är 17 eller 21. Under 25, absolut. Men tillräckligt gammal för att han håller på med gymnastik sedan han var 3. Mm. Jätteduktig. Och de gör liksom så här att det är en lång, liksom, du vet, så här, lång springsträcka. Och sen så hoppar man på en trappett och så gör man en volt. Och så landar man och så är det någon som står där och håller koll. Och så man inte flyger med huvudet rakt in i väggen.
Vad heter de? Säkrare.
Spotter heter de ju i cheerleading, det tänker på, tror jag. Mm. Men i alla fall, så han alltså, det är liksom en konstant ström av folk som voltar.
Ja,
de liksom springer och så voltar de och så springer och så voltar de. Så, så man sitter och tittar. Oh, okay. Och så är det som att varje gång han kommer, för han gör så sjuka volter. Han är liksom halvvägs upp i taket i, och du vet, alltså det här är sån här stor gymnastiksal, så att han är så högt upp. Så det är sån livsfara. Och han hinner göra 18 volter där andra gör 2. Så att varje gång det blir som att det går ett sus genom publiken när han snart ska springa igen. Där alla bara, nu händer det. Så då, när han kör, då alla börjar vara spontana. Alla säger, det är liksom spontana ljud från publiken när alla börjar applådera när han har kört. Och det är svårt för honom att se nonchalant ut efteråt. Alltså han har ju sån endorfin kick, så att han,
alltså,
han kan leva på det här hur länge som helst. Och då så säger David till mig, det där var jag på springning i skolan sedan. Mm-hmm. Vi behöver inte gå vidare in i det. David var snabb när han var barn, okej? Han var snabbast i skolan. Och då pratade vi om det, hur viktigt det kan få vara och ha, det är lite det folk menar när de säger att alla borde få 15 minutes of fame. Mm. Alla borde egentligen få en dag när de liksom är stjärnan. Mm. Det är så jävla viktigt att få det.
Det är för självförtroende för hela livet. Det blir ju core memory självförtroende.
Det är det jag menar, det är därför David inte kan hålla sig från att säga till mig, det där var jag på idrottsdagen. För att han minns, när han ser den där killen flippa och alla säger åh! Då får han sådana minnen. Från när det var dags för honom att springa 100 meter, hela skolan står och kollar, åh, vad ska hända? Alltså, han drar fingrarna genom håret, vad ska hända? Är det någon tjej som kollar? Han blir helt flipprig. Mm. Och han vet att nu händer det, alltså, nu kommer de få se Usain Bolt springa. Och det är liksom, jag unnar alla en sån dag. Där man får känna att man är the shit.
Verkligen. Om jag säger seamless rib.
Ja, då säger jag, ursäkta.
Det är så att vi är sponsrade av fantastiska Björnborg. Och Seamless Rib är ett set som finns i flera olika färger. Min favorit är den kolsvarta. Inget träningssätt har någonsin suttit så bra på kroppen.
Jag håller med, jag håller verkligen med.
High waist och också toppen slutar inte precis under brösten. Den är långt ner.
Toppen är fantastisk. Och det som är att träningskläder är ofta snortajta. Alltså, de här är så mjuka.
Jättemycket, som en klapp. Kan jag få bli klappad när jag tränar?
Exakt, när jag tar på mig byxorna, då klappar de hela mina lår, rumpan, vaderna, hela underdelen av min kropp får bli klappad av Seamless Rib.
Och man kan sätta ihop dem också, liksom så att det inte är så mycket glipa, vilket jag tycker är jätteskönt. Jag vill inte ha hela magen framme när jag tränar, alltså snälla, kan jag få vara bekväm?
Kan jag få vara bekväm igen nu?
Björnborg har helt otroligt mycket snygga träningskläder, men också lite mer så här lifestyle, alltså snygga, matchande, utvättade, blåa, mjukisätt som alla borde ha i sin garderob. Och nu då så har Björnborg släppt en ny paddelkollektion.
Och du har ju spelat paddel, Lisa.
Jag har spelat paddel för personen. Jag har känt att jag har haft en oförlöst paddelperson.
Ja, jag har verkligen tänkt, alltså för att både du och jag har ju gillat badminton. Det har varit vår bollsport.
Verkligen.
Of choice. Och alltså då känns det ändå som att om någon säger till mig, ja men tennis och paddel är skitkul, då känner ändå att pingis, det är närmare för mig. Mm. Och då måste börja med den här nya typen av innebandy, då känner jag, nej tack.
Verkligen, racket, det är det vi
gör. Ja, det är precis, racket sport här.
Det som förvånade mig var att det var svårare än jag trodde. Mm. Så nu är jag, istället för att jag nästan innan var lite irriterad på att alla ska hålla på med paddeln, så är jag nu imponerad.
Avundsjuk.
Ja, men det var verkligen, jag fick verkligen kämpa och just man tappade bollen och det var liksom, man var tvungen att ta i ganska hårt, så det är verkligen en träningsform. Mm. Så det jag kände då var ju också att när man gör det här svårt,
Då måste man i alla fall få på sig en sån här jävla kjol som man ser otrolig ut.
Verkligen. Alltså, varenda gång man gör någonting som kräver någonting, så ska man ha på sig något snyggt.
Det stämmer, det stämmer. Man måste fake it on the outside. Sen är det ju så att du också snart kommer att byta efternamn till någon som har med den här sponsorn att göra.
Det är så jävla sjukt. Om en månad byter jag efternamn till Borg.
Och det står det på vissa grejer på så här märket. Bland annat en otrolig ryggsäck som du.
Jag har ju köpt en varenda väska. Fast det är någonting med att jag har hetat Ankarman och då har jag velat skriva det på allt ju. Men nu kan jag köpa saker som du redan står på. Alltså, varenda t-shirt som står på. Alla kepsar, alla färger jag har köpt. Ja, och de här otroliga väskorna. De lever ju också efter ett citat på Björnborg som är train to live. Alltså att man inte ska hålla på och kämpa så jävligt och pressa sig och träna kanske varje dag och sådär, utan man ska träna för att må bra.
Ja.
Träna när man mår bra.
För att liksom kunna orka leva. Och den här nya paddelkollektionen är också klassad som något som de kallar för better choice.
Mm.
Och det betyder att produkterna är antingen gjorda av minst 70% hållbara material, eller så stödjer de något som heter better cotton.
Och med våran otroliga kod lika olika 20 så får ni 20% på allting inne hos Björnborg och fri frakt.
Våran favorit. Fri frakt.
Borde vara olagligt att inte ha kod med fri frakt.
Det stämmer. Den lagen ska skrivas i detta nu.
Det,
så in på björnborg.com om ni vill beställa något och använd koden lika olika 20 så får ni fri frakt och 20% rabatt.
Seamless rib.
Fick höra att min pojkvän var otrogen.
Öppna mejlkorgen!
Hej bästa ni. Först och främst älskar jag er podd. Ni är så roliga och kloka, men det vet ni redan. I helgen fick jag höra att min pojkvän / sambo legat med en annan tjej. Under veckan har han varit med några killkompisar och åkt skidor. Självklart krökar de och har kul och så på kvällarna i stugan. Jag har 100% tillit till honom, men i helgen skrev min kille i gängen att de haft några tjejer över och att min pojkvän hade legat med en av dem.
Så det är hans kompis som skrev?
Jag hamnade i chock. Jag blev väldigt kall och tappade känslan i hela kroppen när jag läste meddelandet. Det kändes som att livet gick ur mig. Samtidigt som min första reaktion var nej, det här har inte hänt. Kändes som att jag var i en mardröm och ville nypa mig själv för att vakna upp.
Alltså den panikångesten som blir i kroppen, precis som man säger, som blir helt kall. Det känns som att man får, så när man blir insmord med så här mint som man kan bli på olika spa.
Tigerbalsam.
Ja, så känns det på kroppen. Huvudet bara snurrar. Det är verkligen sådär som i film när vi säger att verkligheten blir bara precis vid ansiktet. Då zoomar man in på ansiktet för att visa hur det känns i film.
De fick det. Jag försökte ringa min pojkvän, men han svarade inte. Jag fick ta på en annan kille i gänget som jag är mycket bättre vän med. Och han sa att han inte trodde det var sant och att det aldrig skulle hända. Vilket jag också kände. Här nämnde vännen också att min pojkvän och killen som skrivit till mig hade bråkat under kvällen. Vilket kanske förklarar en del. Tyvärr var han som jag pratade med inte i stugan. Vid det tillfället kunde jag inte leta upp min pojkvän för att be honom ringa mig. Men jag trodde självklart på hans ord och jag ville höra sanningen från min pojkvän. Tills dess försökte jag inte tänka på det och sov på saken istället.
Ah! Om man skulle ta helikopter dit. Sov på saken.
Alltså, men grejen är... är att
men
jag...
Men du har inte hört med honom på hela dagen.
Jag har börjat känna mer och mer och mer och mer att jag vill medicinera mig i såna här situationer.
Ja, absolut, sövn ner.
Jag önskar verkligen. Det finns ett ljud på TikTok som heter Showing from Grace and Eddie när hon skriker somebody sedate me.
Ja.
Och så, alltså så skulle jag känna här nu när de säger ja, men han sover. Så du kommer inte kunna höra med honom för som 10 timmar. Ja.
Då låt mig sova.
Då skulle jag säga okej, okay, då vill jag också sova. Men jag kommer inte kunna somna. Ska jag ligga och vrida och vända mig till klockan är 06:45 och då får sova i 10 minuter? Skojar du? Ge mig något starkt preparat. Mm. Alltså, någon med en kloroform handduk kommer lägga den över min käft så jag bara somna in. Morgonen efter fick jag tag på min pojkvän och han berättade sanningen. Som jag trodde hade han inte varit otrogen. Allt grundade sig att de hade bråkat och den andra killen ville förstöra för min pojkvän. Nu har de löst sitt, men det jag vill lyfta är varför i helvete blandar de in mig? På grund av det här meddelandet fick han mig att börja tvivla och framförallt så mådde jag skit. Jag trodde jag skulle få en panikångestattack när jag läste meddelandet. Jag blev ett offer i ett bråk mellan de här två männen. Jag var inte ens på plats och den här killen som jag knappt kände försökte verkligen psykiskt trycka ner mig. Vem gör en så mot en annan människa? Sjukaste beteendet jag stött på. Hoppas ni kan diskutera lite om detta om det finns något jag kan göra.
Alltså han har ju inte tänkt en sekund på henne.
Absolut
han
inte.
Han har ju bara velat göra illa
den här killen. Det här är verkligen många killars MO. Det är lite det som gör att de skickar dickpics. Därför att de tänker bara på sig själva och aldrig på den som får ta emot. De tänker aldrig på mottagaren. De säger bara det de själva vill säga rakt ut.
Din grundirritation också ju i Pam och Tommy var ju att det var ju Pam som råkade illa ut fast det var ju Tommy som skulle få skit av den här byggkillen. Det var ju därför den här videon liksom överhuvudtaget tillfångatogs.
Kidnappade.
Ja, så ofta är det ju tjejen som får skiten.
Mm. Liksom. Men det här är liksom, jag tycker det här är lite samma. Det här är så här prankkultur. Alltså det här är något som tyvärr, killar är på internet. Killar kollar på prankvideos.
Som är fake.
Som är fake. Men mycket handlar ju om också, alltså det känns som att det är så mycket på internet som också är så här: du får 5 miljoner eller så måste du smälla din mamma i ansiktet så du bara kör värsta släpp hur mycket som helst. Det är liksom ett, de här konsekvenserna är inte så påtagliga på internet alltid av vad det egentligen kan innebära att behöva göra vissa
nej,
saker.
Nej gud, det är aldrig ett prat efter. Nu kränkte du mig.
Nej. Och jag upplever verkligen också att det är, alltså det är som att man tror att det ska utspela sig som en filmscen, att man ska höra av sig och säga han har varit otrogen och det ska bli du, hon ska då komma dit, dra nycklarna längs hans bil, hon ska bajsa i liksom brevlådan, hon ska bränna ner hans huskast utan hans tröjor, fimpa i hans PlayStation. Det är liksom såna där saker vi tror ska hända när vi gör såna här saker. Det är som att ilska var det enda svaret, men som vi, väldigt många av oss vet av erfarenhet är att det allra mesta som händer när man säger att någon var otrogen är bara att man blir jätteledsen.
Mm.
Paret kanske till och med fortsätter vara tillsammans, men de bråkar bara mer eller är mer ledsna eller mer frånvarande. Det är liksom ytterst sällan som jag har hört om någon som hämnas på någon som har varit otrogen.
Mm, det är ju i musikvideos och filmer liksom.
Ja, det är säkert vissa som har gjort det, men de, jag känner också att de har gjort det för att de har sett det i musikvideos.
Verkligen, men det jobbigaste som jag kan tänka mig för henne är ju att det kommer alltid ligga kvar 2% i det här kanske var sant.
Ja, hon var det i kanske... alla fall tvungen att ta till sig att det här skulle kunna hända.
Ja, precis. Exakt. Och det sätter ju sina spår i hjärnan. Att jag har trott det här nu om den här killen.
Ja, och det är det jag känner också när man kollar på prankvideos, så är det bara, alltså det är också ofta så här: tänk om en gorilla kom in på café, vad skulle folk göra? Ja, ingenting! Ska jag svara på frågan åt dig? Alltså, om en snygg tjej gick förbi, lägg ner. Det här är bara ett public announcement, lägg ner pranks. De har aldrig behövts, och de kommer inte behövas framöver heller. Det finns tillräckligt med prankvideos ute på internet. De kan alla 9-åringar kolla på. Och vi andra kan härmed lova dyrt och heligt att aldrig göra fler. Jag tycker det är faktiskt klart med det.
TikTok svämmar ju över med. Och man ser ju på, alltså om man har en hjärnkäll så ser man ju på att allt är förberett. När det går fram någon tjej och frågar, do you have a boyfriend? Och så ska jag, alltså fy fan att det där är i min algoritm. Jag dör.
Alltså ibland kan man faktiskt få skämmas för sin egen algoritm.
Ja.
Det kan jag känna. Ibland kan jag bli förbannad och säga, hur kan du tro att jag vill se det här? Mm. Ja, något jag har gjort uppenbarligen. Jag vill titta med ögonen lite snett upp när jag såg något. Fuck, jag vill inte låtsas om det.
Alltså så här, jag förstår att hon reagerar starkt och jag förstår att hon blir arg på den här killen, och det kommer säkert få sina konsekvenser att liksom hon kommer vara irriterad om han är hemma hos dem eller på någon fest och sånt. Det kommer vara drygt. Men det är ju också så att killar har inte konsekvenstänk förrän de är typ 30 och de gör såna här dumma grejer. Alltså det är därför vi ser ner på dem.
Det är därför de är andra klassens medborgare.
Ja.
Men får jag bara tipsa om du prankar honom tillbaka?
Du har gjort public announcement för...
ett sista prank i världen.
Och det är ditt.
Och det är ditt. Du var det, Joel, alltså det här, du har fria tyglar nu.
Och nu när jag tänker på det så är ju det här också jätteaccepterad kultur inom liksom kriminalitet. Alltså om någon har gjort något dumt och dödar man dens barn.
Vad pratar du om?
Jag pratar nu.
Fan, är det jag hör?
Ja, men alltså, det är
stopp nummer 1, nu måste jag försvara alla döda barnet.
Men klart att de gör det till slut. Om man inte lämnar tillbaka pengarna.
Okay.
Men du fattar vad jag menar. Det är ju inte ofta, alltså man går på det värsta som den här personen kan tänka sig. Och det är familjen.
Det är samma sak med att man i krig våldtar kvinnorna i det landet. Ja. De ska alltid skada oss. Ja, det är sina jävla problem. Håll,
det här är verkligen något som sitter djupt rotat. Vad gör den här killen mest illa? Jo, att jag gör illa hans tjej.
Mm.
Och då tänker de inte på hur ska hon må?
Nej, men det här är ju också, alltså, ja, jag vet inte om det är normalt. Men jag brukar i alla fall fantisera om hur jag ska reagera om jag blir torterad. Så är det. En av mina fantasier.
Ska du berätta hur du skulle reagera? På?
Då funderar jag, jag mår väldigt dåligt och tänker att jag klarar inte smärta så bra, så att jag skulle ju säkert ge mig direkt, det ska jag väl alla. Man säger ju, alltså de säger, tortyr är inget bra verktyg, för man säger ju saker som inte är sant därför att man vill bara sluta ha ont.
Ja.
Och då tänker jag, även om jag höll ut, får de tag i davan, då är jag körd.
Alltså, ja, det är det
som de är sakerna jag måste tänka på att de skulle kunna göra mot honom.
Just det.
Då, alltså, då blir jag vansinnig med mig själv. Varför har öppnat den här lådan? Mm. Stäng igen
lådan. Och då har jag lärt dig att du måste tänka på det hela vägen. För då behöver du inte tänka på det en enda gång till.
Jag vet,
antingen tänker du på början 200 gånger.
Det här måste vi berätta för alla.
Mm.
Därför att så här är det. Om ni någon gång har en sån här förbjuden tanke som kommer upp så här, tänk om jag bara skulle... Det
kan jag vara... hade ju en jättelänge. Ja. Att min syster Bellas ansikte var på en bastuaggregat.
Ditryckt av dig?
Ja.
Ja. Det var inte bara hamnat där.
Eller?
Det är exakt sådana saker man tänker. Att man har fått en bebis och tänker man, tänk om jag bara stoppade fingrarna rakt in i ögonbålen på den, snurrar runt, kastar den i ögonen. Alltså, det vidrigaste man kan tänka sig är det som man tänker på. Och då har du berättat, och det här stämmer ju säkert, men jag har aldrig vågat göra det, att man ska då tänka det, för då vill man avbryta. Oh nej gud, tänk inte på det där. Gud vad jobbigt. Och så försöker man stoppa det, och så är det som att det ligger kvar lite ändå, och så kommer man, distraherar man sig.
Det är som en mygga som går på hela tiden. En giftig mygga som man måste ta bort.
Och så.
Men om man låter den sticka, för den ska bara sticka en gång, så dör den efter.
Man måste tänka då hela vägen fram till man håller ansiktet mot bastuaggregatet. Man lyfter upp.
Det
är helt räffligt.
Ja.
Man ser liksom skallbenet där under.
Ja.
Då är det klart.
Då bemästrar man den tanken. Och det är ju inte konstigt än att man ska berätta för en psykolog när något är jobbigt. Samma kan man också berätta för sig själv i huvudet.
Och det har inte hänt. Det är bara en tanke, idiot. Låt den gå till punkt och pricka.
Dags för Du må Stockholm tänker högt.
I natt så var jag med om någonting som jag har varit skonad ifrån väldigt länge, tack gode gud, nämligen sömnparalyser. Eller egentligen, det kanske inte finns något tema egentligen runt mina sömnparalyser. De är nog väldigt olika varje gång. Jag tror aldrig att jag har haft en återkommande sömnparalys direkt. Men det som hände i natt var i alla fall att jag vaknar upp som ett ryck och är otroligt spänd för att jag är otroligt kall. Alltså jag är vinterbadkall. Alltså jag är så jävla kall så det liknar ingenting. Jag är också sprittsprångande naken, har inte en tråd på kroppen, inte en filt i sikte, inte ett täcke. Inser då, eller kommer ihåg att jag duschade på kvällen och bara liksom hoppa ner i sängen och kände, nu borde man både föna håret och ta på sig en pyjamas, men watch me när jag skiter i det. Och sen så har jag väl bara somnat då. Så jag fattar ju att helvetes sätarna, jag har ju då bara blivit kall som djävulen då, för att jag inte har någon, en tråd på kroppen helt enkelt. Misstänker också att jag har somnat med fönstret öppet, vilket inte är helt ovanligt för mig, för jag vill verkligen gärna ha svalt på gränsen till, alltså nästan, alltså kallt i rummet. Alltså det där hör ihop lite med min gränslöshet när det kommer till volym på musik. Ni som hörde podden för några gånger sedan, jag poddade med Emily. Alltså jag är ganska beroende av att andra säger nu är det lite för högt, och så får de sänka volymen. Och på samma sätt är det liksom med fönstret. Nu är det lite för kallt i det här rummet, för nu sitter Cornelia och hackar tänder. Nu får vi stänga. Jaha, känner jag, och har inte fattat någonting. Så att jag tål kyla verkligen. Men den här kylan som jag känner, alltså det är frost. Och det är typ literally frost, för att det som jag också märker, jag ligger, alltså kanske några sekunder bara, och konstaterar hur jävla spänd jag är. Och jag fattar ju inte att jag är i en sömnparalys, för att man blir ju också så spänd som man i regel blir under en sömnparalys. Det påminner ju väldigt mycket om hur kroppen spänner sig när den är väldigt, väldigt kall. Så att jag tror ju bara att jag har, alltså sover i, alltså har vaknat upp i ett rum med minusgrader, det är vad jag tror. Men så märker jag då efter några sekunder att det kommer tjock rök, alltså typ, alltså cigarrrök ut ur min mun. Och då känner jag, alltså det här, hur kallt är det i det här rummet? Alltså jag måste verkligen skärpa mig med det här med att sova med öppet fönster, för det här är ju, alltså jag kan ju ha dött. För jag vet ju då att, alltså för det känns ju där och då, känns det ganska rimligt För när man är ute och det är jävligt kallt så kommer det dimma, höll jag på att säga, ur munnen. Det är väl inte det. Det är väl ånga, eller vad vet jag, på fråga. En femteklassare som är så jävla smart. Något kommer ju ut truten som ser ut som ciggrök. Och nu är det liksom cigarrök ut ur käften. Så jag känner att, vad fan är frågan om? Förstår också att en sån här chans får man bara en gång i livet. Så att jag vill ju känna på den här röken förstås. Och det är då jag förstår att jag måste befinna mig i en sömnparalys. För när jag då ska ta upp mina händer och försöka liksom kupa. Jag blir så sugen på att liksom försöka formar eller fånga eller bara känna den här täta, täta röken. Inser att det då inte går och fattar att okej, jag är i en sömnparalys. God damn it. Here we go again, just when I'm about to get myself together, trodde jag. När det inte går då så har jag lärt mig faktiskt av en följare så fick jag tipset om att man inte ska krampa tillbaka, för att det är ofta det i alla fall jag har gjort i sömnparalyser, för att man vaknar ju av något liksom krampaktigt tillstånd, man är i alla fall väldigt, väldigt spänd. Och det som då sker ofta liksom automatiserat och naturligt är att, för man kan också, jag i alla fall kan ofta ligga i ganska liksom märkliga positioner. Händerna är liksom inte ofta längs med kroppen, utan fingrarna ser ut som liksom 10 stela sparris, alltså någon har brutit av på 28 ställen. Alltså det är ganska obehaglig syn helt enkelt. Man kan ligga som ett mähä då. Och då blir det ganska naturligt, i alla fall har alltid blivit det för mig, att jag då vill liksom spänna tillbaka, så jag vill hitta tillbaka till en naturlig ställning. Så att det blir liksom som någon form av krampkamp då i detta. Och det är det man ska undvika då, utan det som följaren lärde mig är att man ska le och man ska också slappna av. Vilket känns ju väldigt logiskt. Så att jag är inte i den här köldknäppen länge alls. För att så fort jag har ringat in att okej, det är en sömnparalys, då ler jag bara och sen så slappnar jag av. Och så tar det inte mer än några sekunder så är jag ur. Och då kollar jag också på fönstret, ser ju att det är stängt. Jag har förvisso inte någonting på kroppen, men får man vira om sådana filt bara. Men det jag inser då är att jag har gjort en tabbe. Jag har nämligen utsatt mig för en av mina sömnparalys-triggers som jag har lärt mig att undvika. För att jag tycker ju precis som de flesta som lider av sömnparalyser att det är jävligt obehagligt. Jag vill ju gärna slippa det. Och jag har verkligen ringat in en del grejer som jag tycker som jag ser som liksom en röd tråd. Att väldigt ofta när jag har varit med om detta så triggas sömnparalyserna då. Så det som jag hör så fort jag har liksom fått en normal kroppstemperatur, eller om jag haft det hela tiden, allt var en psykos, alltså vem fan vet. Får man fråga Anders Hansen då. Men så fort jag har fått den här kroppstempen och virat om i filten så hör jag att det är en podd på. Och då förstår jag att just det, jävlar i helvete, då har jag gjort det igen. Jag har alltså glömt att trycka på måne och att mobilen ska bli tyst efter att poddavsnittet är avslutat. För det är verkligen någonting som varje gång jag har haft en sömnparalys så har min mobil varit igång på full karriär. Och då känns det, alltså det känns inte helt ologiskt. Jag behöver inte hålla en jävla TED-talk om det där, men det känns inte helt ologiskt att hjärnan då inte liksom helt får koppla av det, utan den ligger väl, trots att jag sover så ligger väl den och tar in massa jävla information. Och det är höga liksom reklaminslag helt plötsligt, bla bla. Men jag vet inte, men det har i alla fall verkligen triggat. Så att när jag tabbar mig och glömmer ställa in den här sovfunktionen så kommer ganska ofta sömnparalyserna som ett brev på posten. Jag har också noterat att alkohol kan vara boven. Det kan verkligen vara en trigger. Inte liksom vanlig after work alkoholintag, utan när man verkligen liksom har suttit fyra kompisar runt ett bord till 4:30 på morgonen och tjatat. Det hatar sömnparalysdemonerna. De vill aldrig att man ska ha så trevligt, så då straffar de en som jävla själv. Sen så ska man heller inte unna sig och tro att det är trivsamt och mysigt med en liten sovlampa. Jag har en sån här trevlig saltlampa som jag tycker är så jävla mysig, och ibland kan jag få för mig att goals, Tumblr girl, ska jag liksom sova med den på då? Absolut, det får du ju bittert ångra då. Så att mina tre tydligaste trigger som är liksom lättast att åtgärda, det är att inte dricka så pass mycket så att påverka sömnen på det där viset att man kommer i säng väldigt sent. Ljudet från mobilen eller en tv eller en dator triggar jättemycket, och också att inte ha det helt mörkt då. Det är mina absolut bästa tips till er där ute som lider av sömnparalyser och som vill liksom kunna förekomma dem då. Jag tycker verkligen också att ni ska prova, testa det här, att när ni väl befinner er i en sömnparalys, att prova le, hur surrealist, alltså det var ju så jävla sjukt de gjorde det första gången, alltså man tror ju att man är, alltså i crazy town, literally. Alltså det är så jävla surrealistiskt att man får se de här vidriga, fruktansvärda grejerna, och så ska man bara le som att det här påverkar inte mig alls, så måste det se ut som en psyk. psykopat. Men det är bara skita i det, för att om det gör att du blir befriad från det, så ja, alltså perfekt. Så prova de här tipsen om ni likt mig och Emily har problem med sömnparalyser. Så ska jag nu gå och föna mitt hår och ta på mig en pyjamas som en vanlig jävla människa.
Ja, sömnparalyser är ju alltså ett djävulens påfund. Det finns väl en anledning till att man förut trodde att det var djävulen då, eller demoner som kom in. Och...
ja, eller bara att vi alla tror på spöken. Alltså.
Ja, svårt att inte göra det när man har vaknat. Så det hänger folk över en när man sover. Jag måste faktiskt säga, alla tipsen är jättebra. Jag tror inte, alltså det här kan man ju verkligen, om inte det här är ens trigger så kan man ju verkligen känna efter, vad är mina triggers? Mm. När brukar jag få de här sömnparalyserna? Jag har aldrig ens till exempel reflekterat över det, och jag får ju sömnparalyser ganska ofta. Alltså inte sådana där riktiga där jag ligger, det har hänt med bara en sak gånger jag ligger och bara... oh my god, oh my god, oh my god. Hur kan det vara en man med en yxa här inne liksom?
Oh,
men väldigt ofta så liksom öppnar jag ögonen lite innan jag vaknar. Och ser, alltså till exempel, alltså, gud, alltså jag har ju en återkommande att jag ser ett ansikte som är väldigt likt ditt ansikte. Mm. På ett specifikt ställe i mitt rum. Alltså det är nästan varje natt innan jag ska sova.
Men gud, du får det innan du ska sova.
Alltså det, jag tror att det är att jag precis som... alltså jag vet inte. För mig känns det som att jag håller på och fortfarande somnar. Men jag tror inte att jag gör det. Jag har säkert sovit ett tag.
Mm.
Och så vaknar jag till och så ser jag den här kvinnan som vanligt då. Hennes huvud flyger bara fritt. Och så liksom är det som att hon, det blir lite större och större, som att det kommer närmare mig, så löses det upp. Och så är jag jättetorr i halsen, så då måste jag hosta typ 8 gånger. Och sen somnar jag för natten. Alltså det är också som att när jag vaknar och ser ansiktet, så såhär, åh, snart kommer jag få somna. För jag vet att det är liksom försteget till att somna. Och jag tror, alltså jag har ju tyvärr kommit till insikt i att det här hostandet är säkert för att jag snarkar. Jag har blivit torr, jag sover med öppen mun eller någonting.
Ja!
Så jag har blivit helt torr i munnen. Och då tänker jag gärna, åh, det är för torrt här, du måste vakna, du måste hosta.
För det är
och då
öppnar
jag ögonen och ser en jävla Marilyn Monroe komma svävande.
Gud, du har verkligen rätt. Ja, för alla de sakerna som Charlotte räknade upp är ju att sova dåligt. Sova i ljus, sova i ljud. När man är full, sova i ljud, ja. Och för dig då, sova i ditt eget ljud från din egen mun.
Alltså, jag vill inte att det ska vara så, men jag tror...
jag har aldrig hört dig snacka.
Nej, och det kan vara så att jag bara sover med öppen mun då.
Mm.
Att jag har legat med munnen öppen. Och då blir jag torr för att jag kanske andas genom munnen. Ja. Även om det inte låter.
Och då så precis man... innan du vaknar du så pass långsamt så då får du
en show. Ja, då hinner jag se. Då får jag en show från exakt samma ställe varje gång.
Jag kommer ihåg att Nimra berättade att hon sov i våran soffa någon gång. Och också hade en dam som kom närmare och närmare, närmare med ansiktet. Och kom liksom 15 centimeter och sen bara försvann.
Ja, det är som att de... ja, skitsamma. Det är ett jävla helvete. Men jag måste bara säga att det som jag tyckte var otroligt kul som Charlotte sa var när hon sa att när man har suttit uppe till 5 på morgonen, då, alltså det är bara, det säger något om hennes sätt att se på livet. Och det säger också något om hela världens sätt att se på livet, som är så jävla bakvänt. Hon säger, då vill inte demonen att man ska ha haft så trevligt att man har suttit uppe till 5. Men som flesta skulle ha sagt, alltså det är som att när vi gör sådana där saker som gör att man blir helt uppsluppen. Ja, jag bara pratar, man dricker fast man vet att man inte borde dricka mer. Och man säger saker som man typ inte ens borde ha sagt. Då har man det så jävla trevligt. Och då är det som att vi alltid vänder på till att vi har betett oss illa.
Mm.
Om man har betett sig så illa, om man har skitit så mycket i sina ansvar att lägga sig i tid för att få en god sömn så man kan gå upp och arbeta hela dagen, då får man ett straff. Medan Charlotte säger, om man har haft det så jävla trevligt att man har suttit uppe till 5 på morgonen och bara tjatat och håller huvudet på folk. Alltså det är alltid så vi ska tycka.
Mm.
Man har haft det så trevligt att man har en saltlampa som man gillar.
Det är så sällan när man är vuxen som man tillåter sig att bli helt uppsluppen av någonting.
Mm. Nästan aldrig. Och gör man det får man typ skit tillbaka.
Ja.
Så då får man skam.
Om inte av andra, av sig
nej.
Själv.
Ja, precis. Av sig själv. Åh nej, varför gjorde jag så där? Jag borde haft på mig min persona som är person som alltid tänker på andra och alltid beter sig på det här viset.
Maila oss på likaolikapodden@gmail.com och ge jättegärna podden 5 stjärnor i din podd. Ha det så bra.
Hejdå.
Podplay.